Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Okej, killar. Alltså, ni har inte kunnat undgå det. Vi får ju mycket kritik för att vi inte pratar... Vi pratar inte tillräckligt mycket om Spurs och de positiva grejerna som Pochettino har lyckats med. Så. Mm. Och alltså, jag har ju lyssnat gamla avsnitt. Jag håller med. Alltså, vi borde verkligen ta en stund nu i början och snacka positivt om Spurs. Alltså...
Ja, men jag tror du har rätt.
Vad säger du, Pontus?
Ja, men jag håller verkligen med.
Kan ni börja då? Hoppar jag in sen.
Jag tycker nog att Spurs är kanske det mest intressanta projektet i hela. Alltså, det är det mest framgångsrika konceptet av alla lag i ligan.
Mm. Ja, men tveklöst. Och så de har liksom...
Vad fan gör du?
Ja, förlåt. Nej, men det var min tut där. Jag kan komma åt den. Armbågen, du vet. Intressant projekt.
Så. Ja. Men så här, och att de har lyckats liksom behålla de här tongivande spelarna, att de tror på Poch idé, liksom Eriksen. Det har ju varit många som ryckte i honom, Harry Kane, samma sak.
Men, nu får du fan ge.
Nej, men förlåt, det är min höna. Eller tänkte säga att det inte är min höna, det är min mamma. Hon är här på besök från landet. Men jag ska ta ut den, vänta där, så. Jag stänger den, så. Vad var det så? Något om Eriksen, va? Han är bra.
Ja, och sen, ja men säg en sån som Lucas Moura.
Alltså att man vågar satsa på en spelare som honom, det är helt otroligt.
Why can't we be friends? Oj, förlåt. Nej, förlåt. Jag ska på min Cool and the Gang-kör senare ikväll. Så jag tänkte bara repetera lite, om det är okej, liksom. Nu när jag ändå står vid mic. Men ska vi säga att vi är klara med Spurs då? Ja, bra. Vinjet, tack. Hej.
Why can't we be friends?
Det är okej, okay. Vi behåller Kickrush är tillbaka. Sportexpressens Premier League-podcast med mig, Sebastian L. Mattsson, Pontus Weinemo och Petter Landén. Petter A. Landén. A för Aces. Så mycket tycker jag om dig.
Ja, exakt.
Oj, nu är det dålig stämning här, hörni. Sluta att vara snälla mot varandra. Hette du Sebastian L. Mattsson faktiskt? Sen
jag hittade ju på L faktiskt. Jag vet inte, det var en impuls jag fick. Jag har alltid velat ha en mellaninitial. Inte nödvändigtvis ett mellannamn, utan en mellaninitial. Problemet är att jag heter Peter Sebastian Mattsson. Så jag heter P. Sebastian Mattsson.
Det är nästan ännu bättre. För då kan du ha som en förbokstav, som F. Scott Fitzgerald. Jag tycker det är
superkult. Han är en enda som puller off.
A. Lennart Julin.
Ja, du har helt rätt. Jag lägger mig platt här. Fotboll, hörni.
Ja, just det.
Vi snackar lite om det. Ska vi säga något om Spurs-kritiken som vi adresserade då i vårt intro? Vi har ju faktiskt tagit till oss av den och tänkt på den. Och nu ska vi ha ett avsnitt där vi typ inte pratar om Tottenham alls.
Nej.
Vilket är en olycklig slump.
Ja, men
vi ska ändå bli bättre på den punkten.
Jag vill också säga att en del av kritiken var så här att jag vill att Spurs ska få samma uppmärksamhet som alla andra topplag. Det kommer de ju aldrig få, för det får ju aldrig alla andra topplag. Alltså, det är klart att vi pratar mer om titelstrid än topp 4. Jag vet inte hur mycket vi pratar om Chelsea i ärlighetens namn.
Nej, men alltså,
jag tycker att vi kan... Eftersom vi inte ska prata så mycket om Spurs idag, så tycker jag ändå att vi kan ta med... Jag har ett litet klipp som vi skulle kunna spela upp med bra insight på det.
Ja, Pontus, du gör verkligen ditt bästa för att bygga upp förtroendet hos Spurs-fansen. Och det roliga är att det verkar ju typ bara vara Spurs-fans som lyssnar på oss.
Ja.
Så det här är ju... vad är det för självskadebeteende?
Det är ett otroligt destruktivt förhållande.
Ja, verkligen. Jag tycker synd om alla parter. Nej, men vi tänkte att vi kommer ju in på Tottenham, för vi tänkte att vi tar ett större grepp.
Absolut.
Om titelstriden och topp 4-striden, som efter Arsenals seger igår. Den är ju otroligt intressant. Ja. På alla sätt och vis. Och toppstriden är ju också otroligt intressant. Och den här tesen om att tvåan kommer bli den bästa tvåan någonsin, den ser ju ut att hålla.
Den är väl redan...
Ja, det är redan klart.
Liverpool, den som man nämner, brukar vara en av de bästa tvåan någonsin från 08-09-säsongen. Landade på 86 poäng. Liverpool har 85 med 4 matcher kvar.
Så om de inte förlorar 4 matcher i rad, vilket är, får vi ändå hålla som högst otroligt.
Någonstans är det ju vansinnigt. Det är ju helt sjukt att det är två lag som bara fullständigt vägrar förlora. Jag tycker det är svårt att ta in, för att det är ju alltid någon som fuckar upp längs vägen. Och nu har man liksom svårt att se när och var och hur.
Ja, nej, men det är lite som Klopp var inne på efter matchen också, att det enda vi kan göra nu är att ta full pott. Räcker det, så har vi gjort en Alltså så här, har vi gjort någonting helt otroligt. Det räcker inte så vi ändå gjort någonting helt otroligt. Det går inte att säga att vi förlorade titeln här eller där. Tar vi 97 poäng så tar vi 97 poäng. Och att inte vinna ligan på det, det är ju smått otroligt. Och
det är nästan verkligen sjukare än att Leicester vann ligan.
Ja, men alltså, nästan.
Alltså,
det är sjukt, det är det.
Ja, men att ändå att det är två lag som då, vad som ser ut att nu räcka över 38 omgångar, men så otroligt få slip-ups. Mm. Ändå att hålla kontinuitet och vara konsekvent så fruktansvärt bra. Mm. Det är ju helt vansinnigt. Det ska ju inte gå. Alltså jag trodde liksom så här City-säsong förra året var en one-off. Alltså att de skulle hålla den höga nivån. Nu kan City nu upp till liksom 2 poäng från det som jag kände var Freak of Nature-säsong.
Mm. Ja. Nej, det tycker jag nästan är... Förlåt Pontus, men jag tycker nästan det är mest remarkabelt att City har 2 sådana säsonger i rad och att den här på något sätt känns, i och med att de inte är lika dominanta, lite svagare. Men tänkt sett är den ju inte svagare.
Nej.
Den är inte alls svagare, det är bara att det finns ett annat lag som kan konkurrera med,
ja,
dem,
exakt.
Vilket inte fanns förra säsongen.
Nej, och då, jag vet själv att jag tänkte när de torskade mot Newcastle och Crystal Palace på kort tid, att vad är det här för konstig säsong? Och sen så tar man liksom, man backar lite och så bara, nej men det är ju helt rimligt att man torskar någon skitmatch per säsong. Det konstiga är att Liverpool och City inte har gjort det mer. De borde rimligtvis göra det mer.
Verkligen.
Ja.
Och det, men det är ju när man kollar på Citys säsong och förra säsongen och den här säsongen. Och man kollar på Pep Guardiola tidigare säsonger i andra klubbar med de förutsättningarna som man har haft. Så är det ju inte, det är inte superoväntat att världens bästa tränare kanske genom alla tider lyckas när han får
oändliga resurser.
Ja, precis. Alltså när han har de resurserna han har och får jobba med, han får jobba på exakt det sättet han vill. Mm. Och det är väldigt få förunnade. Jag vet inte hur många tränare det finns som verkligen kan bestämma exakt hur han vill att en hel klubb ska jobba. Det är väl Klopp som kan göra det också.
Pochettino i någon mån.
Han jobbar ändå mot den i hela världen.
Och du är inne på något där. För oftast brukar det vara så att okej, om du är i en lite mindre klubb, ja, och du menar typ Arsenal, Spurs, då kan du få den totala makten, men du har i gengäld inte den budgeten.
Nej.
Sen går du till liksom så här PSG eller Real eller någon sån klubb, då har du den totala budgeten, men du har inte den makten. Så jag håller med, det är lite unikt där i att Pep har både vad som känns vara en supersolid makt,
ja,
och supersolid förtroende plus de här pengarna.
Ja, och då är det väl egentligen, alltså det är ju egentligen ganska, om man ser till hur bra han faktiskt har varit under hela sin karriär, så är det ju ganska väntat att han ska vara så här överlägsen egentligen.
Jag håller med, ni har ju rätt i sak, men det är också så här att vanligtvis följer ju inte fotboll liksom en given logik på det sättet. Alltså, alltså detta är ju the plan, men att allting sker enligt plan, det är ju inte alltid vi ser, nej, så att säga.
Ja. Nej, men jag skulle säga att jag är inte lika förvånad som Sebastian. Om jag hade stått här i somras så stod vi också och sa att ja, men City kommer ju vara lika bra i år. Det finns ju ingenting som tyder på att de inte ska vara det.
Nej, jag håller med. Men så, det är ju fortfarande sjukt att de är det.
Jo, vad jag tyckte ändå så här att okej, City kommer vara dominanta, men att de ska ha en sån här, vad kommer de sluta på? 95, 96, 97?
Ja, 98 om de vinner alla matcher. Ja.
Det trodde jag ändå. Jag trodde definitivt att de skulle försvara titeln. Men att det liksom ska bli normen nu, att de kommer hålla 95 plus hela tiden, det är ju också på något sätt lite La Liga-vibbar över det här, vilket man inte gillar.
Nej. Ja,
men frågan är också över hur lång period de ska tänkas göra det. Hur länge stannar Pep egentligen? Han har ju varit tämligen nomadisk ändå. Jag tror inte att han ser 5 år till i Manchester City.
Nej, han har väl sagt, kontraktet sträcker sig 1 år till i den här säsongen, eller vad är det?
Eller 2. Det är dumt att jag inte kan det på raka.
Men det är väl, tanken är väl, alltså,
Emre har 3-årskontrakt.
Varit mycket att han ska, att det ska bli någon form av Juventus när det här är klart typ. Att gå vidare till nästa storklubb.
Ja, men jag tror Champions League känns som ett så otroligt givet mål för honom. När han tar det så tror jag han kan sticka näsan.
Men jag tror att det här är Citys, det här är min konspiratoriska ledning. Där tycker jag City är ganska smarta, för det de gör är att de köper spelare han kan utveckla hela tiden. Och då stannar han kvar på grund av det liksom. Mm. De köper Bernardo Silva eller Roy Sané eller någonting. Så han får lite sina små projekt. Och det tror jag lite kan förlänga livslängden.
Jag tror att han är investerad i det, för att även om han har haft oändliga resurser så har, alltså det Barcelona han tog över efter Rijkaard var ju Alltså, det var ju någonting som var på gång uppåt. Sen förfinade han ju det tveklöst. Bayern München var ju mer eller mindre ett komplett lag också när han tog över dem. City var ju ett väldigt, väldigt bra lag, men långt ifrån ett komplett lag liksom.
Ja, nej, men jag tror att nu ska vi kanske inte gå in för mycket på nästa säsong, men jag tror att det blir, de kommer inte landa på de här poängen nästa säsong. Kommer fortfarande vara stora favoriter till att vinna titeln, men de andra lagen kommer vara så mycket mer på banan, tror jag, nästa säsong. Att det blir tufft, och vi har ju sett Pep.
Tror vi det? Tror vi. Då kan vi gå in på topp 4-sidan, för jag är inte helt övertygad om att, jag är inte helt säker på att Tottenham kommer stärka nästa säsong. Chelsea tror jag kommer vara försvagare, betydligt försvagare nästa säsong. United, jag tror inte de kommer hålla solskärformen in på hösten. Arsenal, svårt att veta, jag tror de kommer ligga ungefär exakt samma nivå nu.
Det är jättemycket avgörs om de slutar typ 6 eller 4, skulle jag säga. Ja. Arsenals kortsiktiga framtid avgörs enormt.
De har ju en otroligt liten budget.
Ja. Jag tror att Spurs, ser jag signalen till de kommer vara sämre.
Nej, exakt, samma.
Ja, och, ja. Då ser man, alltså om vi kollar på Pep och mot, framförallt borta matcher mot lag som är tillräckligt bra, då slutar det ofta i förlust. Han har inte vunnit en stor bortamatch i Europa sedan 2011. Mm. Det är liksom, det är han har ett problem, och det är Europaspelet, för att han får inte att funka borta i Europa. Och,
nej, men han kan ju fortfarande dominera i Premier League.
Jo, men jag menar därför att de kommer vinna, men jag tror inte att det kommer landa på 9500 poäng. Okay. För jag tror att det kommer, men jag tror att United kommer satsa mycket pengar, och jag tror att de kommer inte vara bättre i år än för nästa år om de fortsätter med Solskär. Men jag tror att de kommer att investera i så mycket pengar, och jag tror att Solskär.
Ja, men de måste ju bli enormt mycket bättre. Alltså de måste ju bli 20 poäng bättre.
De kommer inte att utmana om titeln, men jag tror att de kommer kunna utmana City i de enskilda matcherna. Så de här toppmatcherna som City har vunnit, jag tror att de får svårare att vinna dem. Jag tror att de kommer möta större motstånd från flera lag, helt enkelt.
Spurs blir jättespännande vad som händer i sommar också, vilka av sina centrala pjäser de får behålla, för att nu när...
Så säger man ju varje år, de får alltid behålla alla.
Jo, men vad fan, alltså någonstans måste man väl komma till vägs ände, eller tror Kane, Eriksen och de här så stenhårt på Potts projekt liksom.
Det tror jag nu, framförallt med arenan också.
Men spelar det någon roll? Jag tror de kommer att behålla, men det spelar väl ingen roll. Alltså jag tycker de har stagnerat. De kommer ju hamna på ungefär samma poäng nästa säsong, om inte någonting remarkabelt.
Ja.
Och då är det inga problem för City. Även om de får lite svårare.
Det är inga problem för City. Har du sett hur det ser ut mot matchen mot Spurs?
Jo, men alltså,
matchen förtjänar de att förlora, och den andra matchen, ja,
men det spelar ju i grund och botten inte så stor roll. Alltså det är ju två matcher per säsong.
Den här säsongen har de ju inte, de har inte åkt på de här minorna. Alltså de här två säsongerna, så har de, hur många pengar de tappat totalt? Det är inte många. Och det är ju det jag tror att de kommer vinna, jag tror de kommer vara bättre, men jag tror att det kommer bli större konkurrens nästa säsong, för jag tror att de flesta lag kommer vara bättre, och framförallt om Chelsea får behålla Sarri, så tror jag att de kommer att vara bättre oavsett om de får behålla Sarri eller inte.
Jag tycker det är jättesvårt, och Chelsea, hur ser det ut med transferförbudet? De har överklagat det.
Ja, men jag tror det handlar om tid. Jag tror att, för det finns, när man ser Chelsea spela,
de kommer troligen förlora Hazard också.
Ja, men han är ju den bästa spelaren i Premier League när det kommer till ren talang, men jag tror att spelet finns där för Chelsea att utveckla. Jag tror jag ser någonting där som går att finjustera.
Grejen är att det måste ju till, även om City kommer inte vara riktigt lika dominanta, kanske. Så att glappen är så enorma nu att det krävs liksom ett ganska stort tapp från City, kommer det med ganska stor utveckling hos de andra. Och jag ser inte riktigt den utvecklingspotentialen i något lag.
Så du tror att de kommer
landa
på 9500 poäng igen?
Nej, men de kommer hamna på kanske 87. Och det kommer,
men
ändå
det
vara...
Jag menar,
jo, jag tror inte United kommer
nå... Varför käftar du emot mig? Jag menar, de kommer inte att...
Jo, alltså... men det spelar någon roll. Man behöver inte vinna med 20 poäng varje gång. Vinner man med 10, det är ju fortfarande en dominans. De kommer ändå leka hem titeln, de eller Liverpool.
Ja, men jag tror också att de kommer att leka en titel nästa säsong. Men jag menar, de kommer inte vara den här typen av att man vinner liksom 33 av 38 matcher.
Men spelar det så stor roll? För problemet med La Liga var väl att Real och Barcelona prenumererar på titeln, eller är fortfarande i princip prenumererar på titeln. Sen om de vinner med 20 eller 10 poäng varje år, om Juventus vinner med 20-10 poäng varje år, det är väl ganska oviktigt. Alltså det som har varit kul med Premier League har ju varit att det är en ganska flexibel topp.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad vi argumenterar om.
Vi kom in på nästa säsong och så. Ja.
Varför gör vi det? Vi kanske borde prata om den här säsongen.
Ja, vi borde göra det.
Det kanske är mer relevant.
Ja, jag tror det.
när jag kom in här i studion så två saker noterar jag. Två saker jag inte gillar att höra. Två ord. Första var förvisso.
Vad är det för fel på ordet förvisso?
Nej, men det var att använda det i... Vi var inte ens i inspelningsmode. Du använde det som så här vardagligt tal med en vän, Pontus Weinemo. En man som du har delat bägare. Du har delat bägare med honom. Du har delat, inte blod kanske, eller jag vet inte vad ni gör. Så det, och sen Henderson, Jordan Henderson. Ja. Du ligger också till mig.
Nej, men, nu ska jag skulle ha triggervarnat på Henderson. Förvisso tycker jag inte är något fel.
Ja. Förvisso. Ja, nej, men förvisso, det lägger jag en total ett totalt förbud på. Henderson, jag ville ni ska få övertyga mig nu de nästa kommande 10 minuterna att vi ska prata om Jordan Henderson. Vad vill ni säga om honom?
Nej, men så här, jag började tänka efter att ha sett Chelsea-matchen att det känns som en pånyttfödd Jordan Henderson. En Jordan Henderson som rättmätigt fått ganska mycket kritik under säsongen och även fjolårssäsongen för sina kanske framförallt defensiva brister. Att han tar fel beslut, han står fel, han gör fel saker. Och att han har kostat liksom Liverpool baklängesmål. Men egentligen sen inhoppet mot Southampton där han kommer in i en mer framskjuten position. En position han får behålla i Porto-matchen och i Chelsea-matchen där han faktiskt kanske är bäst på plan. Så känns det som att vad har Liverpool hållit på med? Varför har han spelat någon slags nummer 6-5 quarterback position i 2 år nu?
Jürgen Klopp är en idiot, säger Petter Arland igen. Replik från Pontus Weinemo.
Nej, jag vet faktiskt inte. Det är så svårt. Det är väl någonstans så har det väl... Vi pratade om det här innan, att det var någon form av att han ska ta över Gerard liksom.
Ja, men är du med mig på det jag säger? Ja. Att det är liksom... För visst har Jordan Henderson varit en källa till frustration som Liverpool-supporter.
Ja, alltså de flesta Liverpool-supporterna har ju varit otroliga. Jag har ju inte alls varit lika irriterad på honom. Men det är ju...
Gud, the high horse. Hoppa ner, Pontus.
Nej, men det har jag inte. Men folk man pratar med vill ju aldrig mer se honom i tröjan. Det är den sämsta kaptenen vi har haft och så vidare.
Men är det inte så att, om jag bara flickar in... Alltså, det som nästan är odiskutabelt är att det finns kanske ett begåvningsglapp mellan Henderson och den övervägande majoriteten av Liverpool-spelare som är aktuella för startelvan. Han fyller ju en funktion, men han är ju en sämre fotbollsspelare.
Ja, till viss del absolut. Men om man ser de senaste åren har ju kanske inte varit det. Vilka han har liksom haft där. Det har inte varit det bästa mittfältet i världen. Liksom.
Nej, alltså så här, för jag bara tittar på lite så här rena siffror på Scored och Soccerway och sådana sajter. Att sista säsongen och näst sista säsongen där Gerard är kvar så bidrar ju Henderson ganska mastigt framåt. Alltså det är ganska många mål och assist och ganska höga så här, hur scorepoäng 7-20, 7-30 där omkring ligger han. Vilket för anses som mer än godkänt egentligen. Mm. Och sen när Gerard försvinner så går det ner alltså väldigt, väldigt fort. Det är väldigt få mål, väldigt få assist, väldigt få key passes. Visst, han förbättrar alltså sina defensiva stats något i fler tacklingar. Det skulle man kunna förklara med en mer defensiv position på planen. Men det känns lite också som vi är inne på att så här, har han själv velat liksom axla den roll som Steven Gerrard lämnade efter sig som kapten och någon slags nav på mitten.
Vad ligger han på när expected slips? Det vill man ju väldigt gärna.
Färre än Gerrard.
Ja.
Ja. Nej, men det som är problemet för Jürgen Klopp, eller som har varit problemet, har ju varit att det inte funnits någon sexa liksom. Det har inte funnits någon, den spelaren som Fabinho för den här säsongen. Så han har varit tvungen att spela där. Wijnaldum har gjort det stundtals, men han var ju en ytter när han värvades. Han kom ju in. Det blev ju en slump egentligen att han blev bra defensivt liksom. Att han var väl åttan liksom de första säsongerna. Och ja, nej, men det har varit händelser och situationer som har gjort att han har blivit fast i den mer defensiva rollen. Och när han har varit som bäst för England har han också varit i en mer framskjuten position. Definitivt. Eric Dier har funnits och spelat som nav. Och Henderson har ju fått, det är ju när han har varit navet som kritiken kommer, för att det är då passningen går i sidled, det går lite långsamt och så vidare. Men alltså, han är ju mer än kapabel till att spela där framme. Sen om han är, alltså han är ju ingen Kevin De Bruyne och kommer aldrig vara det. Nej. Han är ju ingen Steven Gerrard heller. Men i det här laget så tycker jag att det är ju en otrolig förändring att få in en sån spelare som dessutom, ja men som har jämfört med de andra spelarna Liverpool haft där, bortsett från kanske Alex Oxlade-Chamberlain som vi har saknat ganska mycket den säsongen, så har han ju en blick och en passningsfot som Milner har han inte, Wijnaldum har han definitivt inte, Keita har han inte heller. Keita har ju en annan fin egenskap i dribbling och mod och så vidare, men det är ju en kreativ del av Liverpool som har saknats, och det syntes ju.
Jo, men jag vill också komma in på det att vi säger det, han är inte en Kevin De Bruyne, han är inte en Steven Gerrard, och det är kanske just den insikten, alltså Jordan Henderson är inte en dålig fotbollsspelare, har nog egentligen aldrig varit, en ganska habil passningsspelare, hyggligt kreativt, men att sätta honom i en position eller att han ska axla ett ansvar han inte har fotbollskunskapen till kanske har varit problemet, att det är det jag tänker, att nu i en mer framskjuten position där han mer ska använda sin enorma löpkapacitet, sin mer direkta spel, att de har liksom hittat koden, att det är det som har saknats hela tiden, att han bara liksom har satts på fel plats, han har fått uppgifter som han inte är kapabel att hantera, och att det är inte nödvändigtvis en svaghet, alltså alla kan ju inte vara Messi, men att bara liksom att han faktiskt får liksom spela till sina styrkor gör att det känns som en renässans för honom, bara de här tre matcherna.
Men har inte alla storlag någon sån av habil handyman, alltiallo typ, som typ kan gå in lite överallt? En Mascherano i Barcelona till exempel. Alltså en spelare som kanske sett till bollbegåvning inte är lika bra som sina absolut bästa lagkamrater, men som ändå är nytt. Liksom.
Jo, men där har ju Liverpool egentligen Milner som accelererar i den, eller accelererar, säger man.
Ja, han är ju den ultimata superhabila.
Ja.
Så det är ju intressant. Varför får inte Milner lika mycket skit som Henderson då?
Ja, för att han inte har haft det ansvaret på sig. Han har aldrig haft den rollen som Henderson haft. Mm. Henderson har haft ett tempostyrande spel. Att han ska ju vara den som sätter igång det och bryter mönster i passningsspelet. Han ska hålla i. Han ska ju vara liksom någon form av Fernandinho-typ. Mm. Och det är han inte. Det är aldrig, alltså, precis som han inte är Kevin De Bruyne, så är han inte heller Fernandinho.
Nej.
Eller Jorginho för den delen. Och liksom han har ju inte den... Det är i sig, han har inte den blicken riktigt. Och det är det tempostyrande liksom. Och Milner har ju aldrig varit där. Milner har ju haft den här rollen som Henderson har nu.
Mm.
Alltså den bara mer box-to-box, åtta, slita hjärnet av sig.
Det var ju där han var bäst i City också, helt överlägset.
Ja, ja. Men alltså, visst, man kan säga att Henderson har fått en mer offensiv och bättre utpräglad roll. Men mot Chelsea var ju hans största, det bästa han gjorde var ju att han på något sätt, han tog ju bort Ruben Loftus-Cheek helt och hållet i matchen. Det låter väl lite, han tog bort Loftus-Cheek, men det skapade, gjorde ju att Chelsea inte hade någon form av länk mellan mittfält och anfall.
Mm.
När Fabinho då lyckas avskärma Hazard, och den enda som då ska driva boll är Kanté. Kanté drev ju all boll, och han kan ju inte passa. Alltså Kanté har ju många positiva egenskaper, men han kan ju inte passa en boll.
Inte jämfört med mittfältarna omkring sig.
Nej, precis. Och det är ju liksom Jorginho, ja, men han hade väl Firmino runt sig som en igel liksom.
Jag tycker ju Kanté är en liten underskattad passningsspelare, men jag förstår vad du menar.
I det här läget när de ska försöka kontra mot Liverpool, det är en otrolig match mot Chelsea. Ja. Det är ju kanske den bästa matchen de gör på hela säsongen, tycker jag.
Men, och det är bara det jag ska komma till liksom, som en slags slutpunkt med Henderson, att kanske liksom var där ansvaret för betungande, kanske var liksom kraven att axla en slags både roll som kapten och position som Gerrard hade, att ja, men den fotbollskunskapen och potentialen kanske aldrig har funnits ändå, sånt, trots att han är en väldigt bra fotbollsspelare. Och nu när liksom allt det har släppt, lite mer framskjutet, lite mer direkt box to box, så sitter allting på plats, att han klarar sina defensiva uppgifter på samma sätt som han klarar de offensiva. Mm.
Ja, Jordan Henderson. Mycket bra.
Förvisso.
Nej, men jag håller med. Jag tycker också så här att Jordan Henderson har blivit lite av en tacksam hackkyckling i Liverpool. Och alla lag behöver ju sådana, eller hur? City har ingen. Vem har vi City?
Alltså,
som andra supporter gillar och dissa. Alla lag måste ju ha en. Och apropå andra lag, topp 4-striden. Den är ju delikat, va?
Mm.
Det är många roliga matcher kvar. Vi har ett Manchester derby som du har dissat, sett i stämningen, men som kommer att bli väldigt spännande.
Mm.
Vi har ju Spurs borta på Etihad mot City. Arsenals hemska bortaform
mot ganska tuffa lag.
Det håller jag med om. Chelsea som jag har två matcher fler, en match mer spelad än skiktet runt omkring, eller hur? Han har sagt, de står på 34 spelade matcher, United och Arsenal på 33, Tottenham också på 33. Lite slamkrypare där. Vad tror vi? Det är ju en väldigt kul och spännande topp 4 strid.
City vinner ju.
Ja.
Du får börja, jag replikerar sig.
Jag tror också det.
City vinner ju, för jag tror inte de kommer förlora någon match. Jag tror att de kommer att de är för bra. Alltså de kommer vinna resten av matcherna för att de helt enkelt är det bästa laget i Premier League. Och sen så Liverpool kommer ju komma två såklart. Förmodligen typ en poäng bakom. Sen tror jag Spurs tar tredjeplatsen. Nu när de ser så otroligt bra ut igen. Match mot, nu möter de ju visserligen en Huddersfield, men och de börjar se bättre och bättre ut.
Men om du räknar med att City vinner ligan, då räknar ju du med att Spurs förlorar.
Ja.
På ett ebba. Ja. Och du, men du tror ändå de slutar tre.
Ja, det tror jag. Ja. Och så tror jag att Arsenal tar fjärdeplatsen. För att de har tur just nu.
Tur just nu. Ja, jag kan hålla med. Watford-matchen var ju, den var märklig alltså.
Får jag replikera?
Du replikera, min vän.
Ja, så här. Liverpool har liksom tagit sig igenom de eldup de har satt sig inför nu. Alltså, platserna där de skulle liksom fucka upp det här, har de passerat. Just nu så känns det som att allting klaffar.
Ja, och, nej, men det tror jag håller med om.
Och jag tror inte att City kommer hålla hela vägen. Jag tror inte de vinner fem matcher. De har de två extremt tuffa kvar.
United och
Tottenham. Ja, tveklöst. Alltså, och de har haft problem med Tottenham tidigare under säsongen, har vi sett förvisso på bortaplan. Men ändå, jag tror inte att de klarar av att vinna fem matcher till. Jag tror inte det.
Och Liverpool har ju det mest tacksamma. De har Cardiff, Huddersfield, Newcastle på bortaplan. Jag liksom, det är liksom den tuffa av dem. Och då är den Newcastle på bortaplan.
Den är marig, men
den ska, ja. Och sen hemma mot Wolves. Så det är ju allt annat än 12 poäng där.
Jag tror inte att Liverpool fuckar upp det. Men jag tror bara att City inte heller gör det.
Så jag tror att Liverpool vinner. Kanske 2 poäng då för City. Jag tror att City tappar, att det blir oavgjort mot Tottenham. Sen kan de vinna resten, men det räcker inte. Sen tror jag också att Spurs fixar det. Tredje plats, sett till så här att de är det bästa laget av de resterande. Sen tror jag att United trots sin dåliga form kniper på fjärde platsen. Oj. För att Arsenals bortaform är så fruktansvärt usel att de kommer gå på flera nitar. Och jag tycker verkligen, det finns något genomruttet i det här Chelsea-bygget. Det är någonting som inte står rätt till.
Det håller jag med om, men Uniteds spelschema är ju tufft, får man ändå säga. Ja. Alltså de har ju de har Everton borta nu. Där kan det mycket väl bli poängta.
Du vet att Everton förlorade mot Fulham, va?
Jo, men Everton är...
De vinner mot alla bra.
Ja, Everton är bra mot bra lag på hemmaplan. Det är de tyvärr.
Ja, de var jättebra mot Arsenal.
Sen har de har
City också.
Sen har de City och sen Chelsea. Sen Huddersfield borta och Cardiff hemma, då tar de ju 2-3. Men jag tror
de slår Chelsea. Det är något felbyggt i Chelsea.
Men jag tror de tappar poäng mot Everton, och jag tror de tappar poäng mot jag tror de spelar oerhört mot Everton och att de förlorar mot City. Det tror jag. Sen Chelsea, ja, det är lite upp i luften.
Jag tror det, alltså så här, grejen är, eftersom jag tror att de slår Chelsea, jag tror Chelsea är det är så fruktansvärt konstigt. Det är någonting som är snett där. Och jag tror att Arsenal tyvärr är för dåliga på bortaplan för att orka hela vägen fram till den fyra. Alltså, United blir liksom, det är tre lag som slåss om en plats, och de tre lagen är bra, men det är någonting som är skevt, och jag tror att det är minst skevt i United just nu.
Ja, det är väldigt spännande, va? Och det är jag inte riktigt köper med din profetia för framtiden. Jag tycker det är så skevt i de här lagen som inte Liverpool City. Alltså, jag ser inte framför mig att någon av dem ska ha en supersäsong nästa gång.
Nej, men jag tror att Spurs kommer vara lika bra.
Men det här måste vi ta något slags specialavsnitt eller någonting.
Verkligen. Det känns som att vi kan ha hela sommaren på oss och prata om det också.
Min topp 4 då blir ju, jag tror City vinner, men jag blir mer och mer osäker ju mer vi pratar om det.
Jag vill verkligen säga att det här är inte någon typ av anti-jinx eller något sånt från min sida, utan det är kall, råbarkad logik.
Ja, nej, men du är Robacka. Du är vår skogshuggare i den här kolon. Det har vi alltid sagt. Jag tror City vinner. Men jag blir verkligen inte förvånad om Liverpool tar det. Det är tuffa matcher för City där. Det är någonting med det här Manchester derbyt också. Det är något som händer
där.
Visst
fan där. Är det marigt, ja.
Alltså, förra gången var ju de så otroligt överlägsna. Trots att jag tycker de nu minns en 3-1 match och vann ändå med var 3-1. 3-0. Nej. Var det 3-0?
Vilken säsong pratar vi om?
Alltså tidigare
under den här säsongen.
Ja.
3-1 va.
Det var 3-1 va? Ja, då var, men det var ju Mourinho United och de var ju så dåliga då, så att, ja.
Men jag tror att United kommer vara, alltså United har ett spel som passar mot sitt att försöka kontra och, ja, och slå långt på ytterbacka liksom, eller på yttra liksom mot Rashford och sådär. Det tror jag passar ypperligt mot City, men sen tror jag helt enkelt att de är för dåliga.
Ja, det tror, kommer nog nöta ner dem. Men det är ändå en jobbig match där saker kan hända på något sätt. Sen jag tycker att City har ett bra psyke liksom. Jag har liksom svårt att hitta. De känns så, om man jämför med Liverpool, så känns Liverpool, nu har jag varit otroligt bra, men det känns lite mer som att det är lite mer av ett känslolag där.
Ja, gud, ja.
Medan City är liksom,
City spelar på ren kvalitet.
City är ju bara robotar. De har ju knappt, alltså man vet inte ens något om de här människorna. Aguero och David Silva, de har ju liksom inga, de har inga personligheter. De är bara fotbollsspelare.
Vet
du, robotar.
De är robotar.
Ni följer fel konton. två
robotar.
Har ni sett Liverpool den här säsongen eller?
Jo, men exakt, men det är ändå lite mer att det finns någon sån här känslodimension i det. Och när allting går bra, då går det så jävla bra. Men City känns som att City har inte låtit sig hämmas någon gång av liksom motgångar, utan de bara rycker på axlarna och fortsätter. Och det är väl liksom, jag tror det har att göra med att det finns inget underdog-komplex hos City whatsoever. Men det finns det hos Liverpool, och det finns det hos Spurs och Arsenal också. Så det är verkligen ingenting unikt för Liverpool. Jag menar inte att förelämpa, snälla skicka inte saker till mig. men det andra komplexet finns inte i City, för de är liksom, de är bara maskiner, de bara tuffar på. Och om de inte vinner den här titeln, då rycker de på axeln och vinner nästa säsong. Och
det tror jag med, men jag tror inte att de vinner den här säsongen.
Nej, men du får tycka olika.
Alltså det här är ju, oavsett vilket lag som vinner, det är ju superjämnt nu.
Ja.
Det är ju, om det är något lag som inte vinner alla matcher, så det andra laget kommer ju vinna. Ja. Det kommer krävas att vinna alla matcher. Mm. Men det här två lagen är ju, det är ju överlägset bästa toppduon i Premier Leagues historia.
Tveklöst.
Det går liksom inte att hitta någonting i jämförelse.
Men din fyra, Sebastian.
Leicester och Arsenal.
Eller din tre och fyra, Sebastian. Ja.
Nej, men jag sätter väl Spurs trea.
Oh, vad det satt.
Ja, det gillar jag inte. Kom igång nu när de förlorar mot City och vi slår Palace. Så det kommer jag skönt i några veckor kanske. Nu är det något på Pontus rygg.
Kramp i ryggen.
Det där måste vara tecken, va? Det där var tecken.
Ja, det är...
Okej, men då tror jag verkligen att City vinner. Det där att han fick en kramp i ryggen här, det måste ju peka på att...
Fy
satan. Ja, det här är väldigt spännande. Jag tror att Spurs slutar trea, och det gillar jag inte. Och sen tror jag ändå att Arsenal löser det. De hade inte löst det om Chelsea och United hade vunnit alla matcher som är kvar. Men det tror jag inte. Jag tror United kommer att tappa minst 4 poäng. Och... Chelsea har ju en match spelad. Nej, men jag tror Arsenal fixar fjärdeplatsen. Och så vinner de den där hemska Europa League också. Så det blir helt, helt relevant. Tack.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain. Svep-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, nyhetssvep här. Notre Dame känner ni till. Okej, snabbt. Vad har vi på Notre Dame? Fort, era punkter, era tankar.
En gotisk katedral uppförd 1163, va? Började bygga något.
Det visste du innan den här branden.
Såklart.
Ja, såklart. Ja. Historien. Pontus, vad du? Fort.
Underwhelming.
Underwhelming? Vad säger du?
Har du varit där?
Ja.
Det är ju sinnessjukt. Det är ju sinnessjuk åsikt att ha.
Ja. Den är en habil kyrka.
Två getingar. Ja, men det jag tänkte komma till.
Sin better. Liverpool Cathedral,
dra åt. Ja.
Twitter och spelet Premier League Twitter kan man tycka mycket om. Ibland är det otroligt tröttsamt. När det är bra, då älskar det så mycket så jag håller på att explodera.
Ja, jag håller helt.
Och Premier League Twitters take då på det här Notre Dame-grejen är ju att på något sätt göra vi känner alla till hur det är när typ en motståndarklubb går ut och typ beklagar en sorg eller liknande.
Ja, men exakt.
United skriver någonting till Liverpool att vi beklagar Hillsborough. Mm. Och så svarar ju alla då så här: ah, jag är ingen fan av United, but this is class.
Ja, bara, man vill gärna liksom så här, I'm a Sunderland supporter, ja, so I hate United, but this is really classy.
Eller typ så här, men det kan vara mer så här lättsamt typ. De så här hyllar gigs, bara, I'm not a United supporter, but this is class. This is how you treat your legends, bla bla. Nu har någon gjort en spin på det i en tråd som pågår i kanske 500 replies. För då har Westminster Abbey, alltså byggnaden, skickat en hälsning till Rotterdam. Ja, att Westminster Abbey har ett Twitterkonto som då skickar ett meddelande till Rotterdam. Devastated for our friends at Notre Dame and for the people of France, bla bla. You are in our thoughts. Ja, sen byggnader tankar. Ja, ja. Då har någon citerat Twitter: not a Westminster Abbey fan, but this is class. Och så har någon svarat: respect from a Big Ben fan, all rivalries aside, landmarks have no colors. Och det liksom, det bara fortsätter. Nice touch, hashtag nice touch. Det gillar jag också. Moments like this really bring the cathedral community together. Och så är det någon som hyllar Notre Dame för it's always a good away day.
Ja, men det här är ju alltså brittisk så här witty humor, ja, när den verkligen är som absolut jävla bäst. Ja.
Britter är så jävla mycket roligare än alla andra.
Jo, det finns en anledning till Monty Python och allt det där. De har en wit där. Ja. Håller med om det. Joey Barton, apropå wit. Britternas wit. Nu ska ni få försvara hur smart han är.
Ja, nu kommer liksom precis andra spektra av brittiska människor.
Ja, han kan ju vara en av de sjukaste människorna som finns inom engelsk fotboll.
Även utanför fotbollen. Alltså.
Jag har ändå så här konstigt varma känslor. Alltså, Joey Barton var ju genigeneral på Citys mittfält 2005-ish.
Mm. Ja. Han var en begåvad fotbollsspelare. Jag säger var, för jag har inte sett honom spela i Fleetwood. Men
han är tränare i Fleetwood.
Ja, det har jag missat också.
Ja, han är inte spelare. Ja. Nej,
han får vara tränare. Det är helt sinnessjukt. Vi måste nästan ringa upp klubbchefen. Hur kan man få anlita någon där?
Det blir specialavsnitt i sommar det också.
Ja, det blir bra content. Mm. Men i alla fall, han efter matchen mot Barnsley. Mm. Fleetwood Town mot Barnsley. Så hamnade han lite... Han hamnade lite tjafs med Daniel Stende.
Lite tjafs, okay.
Tränare i Barnsley. Mm. Slutade då med att...
Varför har man skrivit om lite tjafs?
Barnsley-tränaren...
Så gör botten att blanda sig in i sånt också.
Ja, men det slutade med att Daniel Stendel i alla fall fick åka akut till tandläkare för att operera om sin mun.
Ja. Vi ska ju inte skratta så här. Man ska ju fördöma våld. Men det är ju... Eller män, det är dåligt män där. Men det är ju Joey Barton. Alltså... Vad ska vi säga? Ska vi vara allvarliga och fördöma det? Det måste vi göra.
Ja, såklart.
Men,
han är ju en jubelidiot. Det är direkt farlig för sin omgivning.
Ja, det är han. Han har ju bland annat gjort en kille nästan blind, Jamie Tandy, City-akademin.
Han missade Osman Dabor på träningsplanen också, så att han höll på att bli blind på ena ögat.
Ja, men det är ju kanske den en av de sämsta människorna som engelsk fotboll någonsin har stött på. Ja. Men han är ju otroligt, otroligt underhållande.
Ja, alltså det är ju svårt där, för det blir ju... Ena sidan vill man fördöma den här trötta stereotypen om britten som man liksom garvar åt för att han beter sig destruktivt och illa liksom. Ja. Alltså typ så här att man ska romantisera Gasser och så missar man att han är åtalad för misshandel av sin förrätta fru och liknande. Ja. Men samtidigt, alltså... Jag håller med dig. Det är ju något händer i när man läser det.
Men det är ju också så här favoritord för podden också, men det är ju det av hans narrativ. Det är det han handlar om.
Förvisso.
Men det är också, det är ju någon slags typ svart humor i att så här, nu är han igång igen.
Ja, det är verkligen det. Here is it again.
Det roliga är att det här tjafset mellan Stendel och Barton pågick alltså över en timme innan Barton bestämde sig för att misshandla honom.
Alltså, att han inte någon gång under den timmen liksom kan lugna ner sig. Ja, det är fan med helt otroligt.
Apropå då där. Troy Deeney, va? Våldsam UFC-armbåge mot stackars Lucas Torreira i gårdagens...
Jag tänkte han med egentligen. Hur var han på med? Bara gå fram och armbåga någon rakt över ansiktet sådär.
Nej, men jag skrev ju att det är det lamaste röda kortet i år. Och jag håller med dig, för jag tycker ju lite det här med armar i ansiktet. Mm. Jag tycker det är lite som med tvåfotsacklingar, att man måste liksom väga in skaderisk och intention. Mm. Och här är skaderisken 0 och intentionen, Alltså om man sett liksom armbågar om tiden, så här är det ju mer av en olycks. Det är absolut ett gult kort. Mm. Det är vårdslöst spel, men det är inte rätt kort. Och då det första jag tänkte,
det är lite som Chris Smalling på Messi mot i CL förra veckan. Ja. Det är väl ungefär samma situation. Det blev inte frispark.
Nej, och det jag tänker kring det här är, det första jag tänkte var såklart, yes, underbart. Det ska vi helt transparent. Men jo, men ni vet, ska jag stå och ljuga? Det är också att Arsenal har ju en historik med Troy Deeney nu, som bara blir ännu mer diger. Det andra jag tänkte var så här, är det inte lite av, och det här är ju inget nytt fenomen, att man blir lite så här typecastet som ful spelare, som vi ändå får klassas Troy Deeney som, eller hårdhänt spelare.
Men Joey Barton efterföljdes av samma rykte till exempel.
Ja, exakt. Och att jag tror att man har lite lättare att få rött kort om man är Deeney snarare än Hughes.
Ja.
Gör Hughes exakt samma sak, så tror jag inte han får rött kort. Vad tror ni?
Nej, men jag håller med. Jag tror du har rätt också. Alltså, domarna är ju människor som alla andra. De påverkas ju av att...
De läser ju såklart om Troy Deeney. Ja, de vet ju hans bakgrund.
Ja, och liksom säkert hur han är liksom på matcher, och de har följt honom länge. Och hela den här biten, att det är klart att de håller ett extra öga på folk som har en viss historik, eller som det skrivs eller pratas kring på ett visst sätt. Det är nästan som att de känner att de måste hålla ett extra öga, för att när som helst skulle han ju kunna dela ut en ful armbåge.
Det är ju som med Diego Costa. Det är klart att när Diego Costa är på en plan, att domaren har lite extra koll.
Ja. Det är jobbigt ändå för Troy Deeney att först han utsätts för det här, och sen så blir hans barndomshämningar.
Du menar att han är Quatemolo?
Ja.
Ja, det här är mörkt. Fort, nästa sekvens, fort.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Vår kära matchgenomgång. Jag sa kära lite extra gånger för att Soccerway har börjat visa odds i sin display. Jag var tvungen att ta bort det, så jag gav mig själv lite tid. Varför gör de det för? Jag vill ju inte veta odds matchen. Jag vill bara se vilka matcher som har spelats. Det här är inte intressant för er.
Soccerway kan tjäna mer pengar på att ha den typen av annonser. Vem vet?
Ja, jag gillar inte det alls. Vi börjar med...
Är du en sån som inte gillar att gå in på tidningars hemsidor för att det är reklam också?
Nej.
För att du vägrar betala för
Ja. Okej, absolut. Jag tycker att alla sporter ska sändas till SVT. För jag hatar reklam. Så är absolut. Leicester 0-1 mot Newcastle. Jag såg att du hade väldigt starka känslor. Mm. Icke förvånande om det här, Pontus. Du twittrade om det.
Ja. Mm. Nej, men det var ju
härligt. Vem är som tränar Leicester? Vem är som tränar Newcastle?
Ja, just det.
Det är ju, jag vet inte vad de heter, men det är i alla fall världens bästa människa och världens sämsta människa i varsin.
Du borde nästan gå i terapi för
ja,
den Rodgers.
Nej, men det växer.
Jo, men om man ska kolla, alltså, han förde nästan till en ligatitel. Ja. Och absolut, han var inte rätt tränare för Liverpool. Men var han egentligen... Och så flörtade han lite med... Var det Barcelona eller Real? Jag kommer inte ihåg.
Alla.
Ja. Men det är ändå helt... Det är liksom... Jag tycker ändå det är oproportionerligt det han gjort. Det är ett frakt mot honom.
Kanske. Men, det allting handlar om efteråt. Hans otroligt värdelösa personlighet. Ja, men alltså... Ja, men på riktigt. Han har ju... Det första han gjorde när han kom till Celtic var ju bara att säga äntligen är en riktigt stor klubb.
Han är en clown.
Celtic är en mycket större klubb än vad Liverpool är. Och så typ såhär, när han kom till Leicester, så han, jag har alltid drömt om att träna Leicester. Och liksom såhär, alltså, när han kom till Liverpool, så han, jag har alltid hållit på Liverpool sin barns ben. Men kan du bestämma dig? Var inte så jävla lögnhals? Och så hjälpte du inte heller.
Känner du samma hat mot Robbie Keane? Han har väl alltid kommit till sina barndomsklubbar?
Ja. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag känner det bara för Brendan Rodgers.
Ja, jag tycker det är underhållande, och det är fascinerande.
Ja, men sen när man kollar liksom på Being Liverpool och så, och man ser intervjuer med honom, och man tänker bara, hur fan lyckas du överhuvudtaget få ihop ett lag? Du är ju, hur kan någon ta dig på allvar? Du är ju världens största förlorare liksom.
Jag tror han kan göra det rätt bra i Leicester. Har vi någonting att säga om matchen?
Alltså Newcastle var ju... Det var ju inget snack om saken.
Alltså jag tänker ju så här, att i boxning pratar man ofta om stil. Det är lite så här sten, sax och påse, att den typen av fighter vinner alltid mot den typen av fighter. Det känns som att alltså jag tycker att Brendan Rodgers fotboll är som perfekt anpassad för Benitez och hans smarta taktik. Alltså den här naiva anfallsbollen kontra den här supersmarta disciplinära liksom. Så jag tänker så här, hade den här matchen spelats 10 gånger hade Newcastle vunnit alla.
Ja, jag tror eller? Jag med.
Känns det inte så?
Jo, jag håller med.
Jag skulle säga att det är ingen tränare i världen eller ja, såklart han går svårare från Pep Guardiola eller så här, men få tränare är så dåligt anpassade för Brendan Rodgers som Rafa Benitez. Spurs 4-0. Första hattricket för Lucas Moura måste väl vara. Jag kan inte komma på något annat. Ja, ser väldigt bra ut mot ett Huddersfield som inte bjuder på något motstånd, såklart.
Ja, nej, men de var ju superbra.
Ja, nej.
Spurs var ju inget snack om saken där.
Nej, de är ju på gång. Och det är den här nivån de liksom håller hela tiden. Och det är väl därför det är lite svårt. Folk vill att jag ska prata mer om Spurs. Men jag känner ju att jag känner att om man kollar liksom på hela säsongen i stort, tycker jag vi har snackat ganska mycket Spurs. Det finns liksom ingenting
problemet
nytt att säga.
Problemet med Spurs är att de har varit samma Spurs flera säsonger.
Jag vet,
att de ligger i mellanlandet mellan att slåss om Champions League-platser och att vinna Premier League. De är, liksom, de är inte med i striden någonstans, och de är bara konstant väldigt bra. Ja. Men inte tillräckligt bra och inte otillräckligt bra.
I början av säsongen kommer jag ihåg att vi pratade om dem som kanske en rejäl titelutmanare. Ja. För att de efter första kanske 10 omgångarna eller vad det var, så kändes det lite så. Mm. Men det kom liksom en stagnation som vi har sett flera gånger tidigare. Då är det svårt att säga, och det är ju ännu svårare att säga någonting efter 4-0 mot Huddersfield. Ja. Det är ju, de har gjort jobbet.
Det går inte förneka att det är ett av de mest skickligt byggda lagen i ligan. Liksom.
Det tycker vi ska. Sen har ju vi, speciellt jag då, jag har ju antipati gentemot Tottenham, och det himlar jag inte med. Men jag tycker ändå att jag alltid har lyft upp Pochettino och så. Sen har jag varit lite elak mot Dele Alli, men det kan man inte.
Ja, det kan man ta.
Det kan man ta. Nästa match då. Bournemouth. 5-0 mot Brighton. Detta Bournemouth som, när de väl slår verkligen på. Läste en väldigt intressant statistik om den här matchen. Har ni också hört den?
Det beror på.
Nej, om Fraser och Wilson. Ryan Fraser och Callum Wilson.
Nej.
Ryan Fraser har spelat fram till Callum Wilson 6 gånger.
Mm.
Callum Wilson har spelat fram till Ryan Fraser 5 gånger. Det finns inga andra kombinationer i hela Premier League som har fler än 4.
Oj.
Så de två är ju ett superrara par. Mm. Och nu hoppas man ju att de får förbli det ett tag också.
Frasers
kontrakt går ut och snackar som att han ska gå gratis till Arsenal.
Mm.
jag tycker han är en jätterolig spelare.
Frågan är om han är liksom,
men är han bra
steget upp?
Ja, nej, jag vet. Alltså, jag skulle helst vilja att de stannar kvar faktiskt.
Ja.
Riktigt Leicester kanske.
Ja. Nej, verkligen inte. Men jag gillar Bournemouth. Och jag gillar Brighton också. Mm. Men det är uppenbart att de gick ju för hårt på FA-cupen. Liksom.
Ja.
Och sen räckte det inte hela vägen där. Rimligt med tanke på att de mötte Manchester City. Men det är ju... Ja.
Gjorde bra match då.
Ja, men det är jättebra match. Mm. Och nu får de ju nästan slåss för överlevnad.
Det är ju att Cardiff har ju ganska tufft motstånd kvar. Ja. Var det United de skulle möta och också Liverpool? Mm. Jag tror att Brighton kan andas ut.
Det tror jag också.
Mm. Det tror jag med. Jag tror de har gjort det jobbet innan. Nu är det lite som vi redan har sagt om West Ham, att så här, ja, säsongen är liksom klar på något sätt.
Ja,
sen är det ju inte så snyggt att förlora.
5-0 på hemmaplan.
Nej, men Bournemouths säsong är också klar egentligen.
Mm. Ja.
Så, men de har ju ett mer intressant klubb på de flesta sätt egentligen.
Det skulle jag nog säga också faktiskt. Nästa match då, Burnley 2-0, Chris Wood 2 mål.
På tal om intressanta klubbar.
Ja. Tre raka segrar för Burnley, som i och för sig.
Alltså, de ser ganska bra ut nu. Ja. De ser ut som Burnley eller säsongen 2018. Ja.
Vi hade ju hoppats att de skulle åka ur.
Och Chris Wood måste ju vara uppe på 12-13 mål nu.
Ja. Mm. Ja, det är imponerande för en så begränsad
fotbollsspelare. Nu är alltså
verkligen
Milivojevic uppe i skytteligan också. Det är starkt. Ska vi gå vidare till Fulham 2-0 mot Everton? Vad i helvete är det som händer?
Det är tur att det inte finns många Burnley-fans, för att de hade rasat mot den här podden.
Jo, men vi snackar ju bara skit om dem hela tiden. Men vi får aldrig höra något om det. Så det tyder ju på att det inte finns några Burnley-fans.
Nej,
de lyssnar
fall
inte
jag
på.
Jag säger det, det är tur att de inte finns.
Everton-fans finns det väl.
Ja,
och
det
deras klubb
stackars,
är ju
stackars,
det är ju en sån märklig klubb, så att eller märkligt lag. Ja, märkligt klubb också, men framförallt märkligt lag. De kommer säkert slå United nu med 3-0 eller någonting.
Ja, det ska inte få absolut inte.
Men att förlora mot Fulham
är
ju släppa in mål mot Ryan Babel också.
Det är ju rimligt ju för dig. Det här är väl
det är en scouts-tradition.
Ryan Babel är väl,
jag vet inte vad jag ska säga.
Är väl,
jag såg ju tårar i Ryan Babels ögon när han slog in målet mot Everton.
Ja, men du skulle sätta
vilken otrolig spaning.
Skickade till mig innan han slog in den. När han kom förbi där så skickade han ut telefonen, så skrev han: jag ber om ursäkt.
Ångrar du den spaningen eller?
Den, absolut inte. Nej, aldrig.
Ja, nej, men det var det värsta.
Nej, lika lite som jag ångrar att Loris Karius faktiskt hade hjärnskakning.
Ja, det jag säger, de två spaningarna kombinerat med att jag sa att Ranier var en bluff säsongen när de vann ligan. Det är nog up there skulle jag säga med de värsta.
Men den här spaningen då, är Ryan Babel dubbelt så bra som alla andra i Fulham?
Nej,
det är han ju inte. Han är dubbelt så bra som Sarri. Han är dubbelt så bra som
Chile. Som vem? Som Sarri?
Ja,
som
Sarri, har varit
hur dålig som helst eller så.
Jo, men
han har varit fruktansvärt.
Jo, absolut, absolut.
Alltså han har varit sämre än alla andra mittfältare.
Ja, men jag tror att han är i grunden bättre. Eller?
Ska han ska vara för mig? Alltså jag tycker att Ryan Babel har varit otroligt bra.
Ja, han har varit jättenyttig för ett lag som ändå har mest förlorat. Alltså,
men jag tror att han skulle kunna gå in i typ vilket.
Säg inte Arsenal för då välter.
Nej, men alltså, jag menar inte typ Wolverhampton eller Everton heller, men under där tror jag att han skulle kunna gå in i de flesta lag och göra det bra.
Ja, han skulle kunna gå upp typ 6-7 placeringar i tabellen, ja,
och ändå vara en av de bättre spelarna offensivt liksom.
Är han bättre än Tim Ream?
Han är otroligt mycket bättre.
Jo, men det är väl alla. Southampton 3-1. Alltså Nittel har ju onekligen mot Wolverhampton ska vi säga. Onekligen gjort något med det där laget. Det känns skönt att de har slagit sig fri från Mark Hughes bojor och faktiskt börjat spela fotboll igen. Två mål av Nathan Redmond.
Det ska bli jävligt intressant att se Southampton nästa säsong om Hassan Nittel. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med pengar och sånt i Southampton, men om han kan liksom bygga lite, och han har fått en sån som Pierre-Emile Højbjerg som det var jättemycket snack om när han gick som ung till Bayern München, att det fanns en otrolig potential. Jag tycker att han har tagit jättekliv under Hasenhüttl och ser faktiskt ut lite som en mittfältsgeneral som kan hävda sig i Premier League.
Ja, men jag tycker att Southampton är ju bortan, de kan lika gärna bli sjua som Wolverhampton nästa säsong.
Ja, faktiskt. Och det sen smärtade mig att säga på grund av sällskapet här, men James Ward-Prowse är ju faktiskt rätt bra.
Jag vet.
Ja, vad skulle du fira
tell
mest?
Tell me something I didn't know.
Vad firar du mest, att Liverpool vinner titeln eller att James Ward-Prowse gör ett frisparksmål? Det är väl målfoto ibland kanske?
Ja, jag vet. Det här blir jag sova på.
Men det är också skönt att Southampton, som är ju så smarta på plocka tränare, att vi visste att Mark Hughes bara var en så kallad one-off.
Jo, men det var ju en väldigt långvarig one-off.
Jo, de hade ju tre one-offs i rad. Puel var ju en one-off.
Puel.
Och sen Pellegrini var ju en one-off.
Ja, i och för sig.
Och Hughes var en one-off. Och nu äntligen har de hittat rätt igen.
Jo, men de hade bra streak innan.
Otroligt bra streak innan, måste jag säga.
Pochettino, okej. Ni kanske har rätt. Ni kanske har rätt då. Whatever. 2-1 United mot West Ham. Det börjar ju onekligen.
Det är ju helgens näst största Roma.
Det är tufft för United nu. Det får man ju säga. Vi pratade om det tidigare här innan vi började spela in, att det är svårt att veta riktigt vad. Jag tror Solskjær har en bild av hur han vill att United ska spela, men jag tycker inte riktigt den förmedlas. Jag vet inte riktigt. Det känns som att United har någon slags märkligt andragkomplex, och att när de liksom ska vara hemma och föra spelet, som att det inte riktigt
går. Ja, men just nu är det deras enda plan egentligen att någonstans kontra. Alltså det är liksom att så långa bollar på Rashford, och så hoppas vi att han löser det typ. Ja,
men det är lite old habits die hard där. Det tar tid att tvätta Mourinho ur kostymen.
Ja, men verkligen. Men alltså jag ser ju ett jätteproblem för United. Och det är att när man, de flesta tränarna som är på den nivån att vinna Premier League, att vara liksom up there, då ser man ju ganska direkt en tydlig spelförändring. Man ser någon av tanken, det här vill vi, dit vill vi. Och då kan man ursäkta resultat. Man kan, ja, men som Pochettinos första säsong i Spurs, Klopp i början i Liverpool. Det funkar kanske inte fullt ut, men man ser ändå att det finns någonting där. Tycker man ser det i Sarri, i Chelsea idag just nu också, att det finns någonting att bygga vidare på. Man ser också i Emerys fall vad han vill, vilket typ av spel han vill åt, även om jag inte tror lika mycket på den som de andra. Men i Solskjærs fall så ser jag inte alls vad det är han vill åt egentligen. Alltså jag kan inte säga vilken typ av fotboll han vill spela, mer än att just nu så försöker han kontra sönder. Och det var väl inte riktigt så det var i början där, men alltså jag kan liksom inte se vad det är de vill åt. Det är ett problem, för känns det inte som att det finns en röd tråd i deras tanke.
Nej, det blir en jättespännande sommar, och egentligen avslutning på den här säsongen för United, för vad de, om de ska spela Champions League eller Europa League nästa säsong. Men de står ju inför en monumentalt viktig sommar. Alltså vem sköter liksom transfers in, och till vilken spelidé, precis som du är inne på. kommer man kunna bygga kring Pogba, kommer han stanna, hela den grejen.
Nej, men jag tror de har ju, jag tror United har större chans att vinna Champions League än att komma fyra i Premier League typ.
Ja, faktiskt. Jag tror det är helt kört mot Barca i och för sig. Hade det varit något absolut. Annat lag än Barcelona, absolut. Men jag håller med, det är lite.
Jag tror de vinner på att de är lite mindre skevt som sagt än i Chelsea och Arsenal.
Lite mindre skevt. Pogba stannar ju, det kan vi väl slå fast eller? Jag kan inte tänka mig att han går, eller?
Du förstör ju väldigt många silly avsnitt av Kick and Rush om du slår fast det.
Jo, men vad tror vi? Jag tror han stannar till 99%.
Alltså. Jag tror han går då, bara för att.
Jag tror han stannar.
Hela jävla motvallsbarn. Eller inte du då? Nej. Eller gjorde du också. För James Ward Prowse. Palace 1-3 mot City, såg inte matchen. Det var väl business as usual?
Ja, jag var orolig inför att
Palace. Och mål av Sterling, vad ligger Sterling på nu?
Jag var orolig inför att Palace skulle ställa till större problem än vad de gjorde. Som de gjorde i förra matchen som de vann. Men City tog sig an det här som de har gjort med väldigt många andra matcher den senaste tiden. Tottenham i Champions League undantaget och kontrollerar tillställningen rakt igenom.
Ja, jag tycker ändå att Palace är bättre än vad jag hade väntat mig. Alltså jag tycker de hade första halvlek, även om det står 1-0 så känns det ändå som att men Palace, de har ändå någonting. Någonting där. Och då är Palace det typ tredje sämsta laget på hemmaplan i Premier League.
Ja, absolut. Men jag håller med. Men det är ju så här är det liksom, City vinner ju på ren kvalitet. Och att,
ja, gud ja. Det var ju aldrig nära, även när Palace gjorde 2-1 så var det ju, nej, det var aldrig nära.
Men det är otroligt. Alltså Luka Milivojevic, hade fotboll spelats där bollen aldrig liksom passades utan bara låg still, hade han varit, alltså, Messi gånger 10.
Skulle du säga att han är en så, det här är ett av mina favorituttryck, dead ball merchant.
Ja, det skulle jag säga att han är.
Jag älskar uttrycket. Ja, det borde faktiskt finnas något. Så, typ som kickers i amerikansk fotboll, man bara tar in dem och så får de slå lite dead balls.
Annars bara City-spaning, det känns som att det är viktigt för den här sista avslutande att Kevin De Bruyne börjar komma igång igen. Vi såg lite glimtar av före skada Kevin De Bruyne i den här matchen. Det är viktigt om City ska trycka på.
Snabb anekdot, läste ni hans Players Tribune? Nej. Måste bara ta den fort. Jag vet inte vilken klubb det var, men han fick ett kontrakt med en belgisk storklubb när han var ung.
Schenk.
Ja, okej. Och så han var 14 och hans familj kunde inte flytta, så han fick bo hos en fosterfamilj. Fan, det kommer jag skratta. Det är hemskt. Så bor hans fosterfamiljen, tycker väl att det går okej, liksom, han är väldigt blyg av sig. Så kommer han hem till sommaren och sen när han ska åka igen till hösten, tror jag det, så börjar hans mamma gråta och säga, fosterfamiljen hörde av sig, de vill inte ha tillbaka dig, de tycker att du är för konstig, för du pratar inte. Så den fosterfamiljen, alltså, jag har aldrig hört det, han blev ditchad av en fosterfamilj för att han var för konstig.
Fy fan,
och tänk den familjen nu.
Ja, det är fan otroligt mörkt alltså.
Ja, det är...
Usch.
Jag måste vara mer inne på Twitter på min ledighet. Jag har helt missat
hans Playtribune. Jag tycker Playtribune är lite överskattat. Men hans, det här var så jävla mycket bra i den. Alltså.
Ja, jag måste läsa.
Väldigt märklig man. På ett bra sätt.
Ja. Jag har ju läst alla gamla sittspelare med stor behållning. Så att,
Ja, Lingards var ju otroligt hemsk. Gud vad stör mig. Ja, men det stämmer nästa gång. Liverpool 2-0 mot Chelsea. Vi har snackat lite om den. Har vi något snabbt? För jag vill snacka lite bort för Arsenal. Sen.
Salah kanske.
Salahs mål. Fint.
Hela hans insats var ju otrolig. Alltså, även om Henderson
står där nöjd, va?
Man of the match är liksom, ja, men Salah är ju, han är ju different level jämfört med de andra spelarna i Liverpool. Alltså även han gör det här målet, men han,
Sadio Mané och Firmino har ju,
de är också jätteduktiga.
Extrema
egenskaper. Men Salah har ju det här med dels att han, men i princip ligger bakom 1-0 målet med sina löpningar och sin styrka liksom, och han har ju, han underhåller ju Chelsea-försvaret på ett sätt som Mané inte gör. Och sen dessutom på det så har han ju överlägset flest key passes på planen. Alltså han är ju den som spelet kretsar till honom och han gör de här målen också.
Men känslan vi hade, eller man kunde ha i alla fall som kanske icke-Liverpool-supporter i alla fall tidigare under säsongen, att han inte var så bra, är det liksom ett resultat av förväntningar som följde efter förra säsongen, skulle du säga?
Jag tror att göra med att de blev bättre på att ta bort honom. Och så, men då öppnade du upp Mané, så började folk motståndarna ta bort Mané istället, och då fick vi yta för Salah igen. Och det är väl liksom, ja, men det är väl egentligen så det måste funka i ett bra lag. Mm. När man inte har en Messi eller en Hazard, som talangmässigt är bättre än vad Salah är, obviously. Men i de flesta bra lagen så har man ju två så pass bra ytterkanter att det går inte att ta bort en av dem, för då kommer den andra att prevail.
Mm. Apropå bra ytterkanter, Arsenal, Watford.
Alltså, sluta.
Nej. Okej, nu vill jag prata om Henrik Mkhitaryan.
Ska vi gå ut härifrån?
Nej, men nu ska vi, Henrik Mkhitaryan är den nya Arshavin. Alltså jag, så arg som jag var på honom, det var länge sedan jag var så arg på en fotbollsspelare.
Jag vill säga för transparensens skull, du älskar ju Arshavin.
Jag älskar Arshavin, men, gud vad jag älskar Arshavin.
Men älskar du Mkhitaryan?
Nej, men nu ska jag förklara det. Ja. Han är en fattigmans Arshavin. Grejen med Arshavin, när han säger att tre säsonger in. Mm. Det man såg hos honom då var ju: gud, vilken begåvad spelare du är i grunden. Men du schabblar ju bort i princip alla bollar du får. Du gör 10 dumma grejer, sen gör du en genial grej. Och i slutet gör man ju liksom kalkylen att det är liksom inte värt att ha en spelare som så uppenbart är begåvad, men som gör så mycket fel. Och samma sak med Mkhitaryan. Alltså, jag var så liksom otroligt spittrad igår. För han missar ju, jag vet inte om ni såg matchen, men han missar ju 3 lägen i princip. Mm. Gör lika många dumma passningar, tappar boll, you name it. Finns det ett misstag så gör han det. Och sen gör han liksom en jättebra boll in mot Aubameyang, som jag också borde göra mål, när han sticker fram där med foten. Och tänker så här: okej, då har man ju ett val att göra. Då har man Alex Iwobi, som ju ingen kan ju tvista om att han är i grunden en sämre fotbollsspelare än Mkhitaryan. Han har inte alls samma begåvning. Mkhitaryan är ju liksom, om han förvaltar det rätt, så är han ju jättebra. Men är det inte bättre då att ha en spelare som är lite sämre, men lite mer pålitlig och har en högre lägstanivå, än ett geni som schabblar hela tiden? Jag vet inte, jag känner ju det, att jag börjar tröttna på genier som gör bort sig hela tiden. Är det inte bättre att ha superhabila James Milner-typer,
ja, men det är en grundfilosofisk fråga egentligen. Ja. Fotbollen skulle ju vara extremt fattig utan genier som är enfant terribles. Liksom.
Jag håller med om det. Men för sitt eget lag så blir man ju så trött. Jag blir så trött.
Är det samma sak du tänker om Özil?
Nej, men för Özil, grejen med Özil är ju så här: att när han är dålig, då är han oftast osynlig. Man känner inte att han hämmar spelet på samma sätt.
Bortsett från att det är en spelare mindre på plan.
Jo, men det är, han blir ju liksom han blir en liten passagerare. Men jag tycker det är hemma med Mkhitaryan. För hade man bara haft en lite mer jämn spelare där, så hade Arsenal gjort 2-3 mål mot Watford igår. Jag tycker inte Özil är riktigt jämförbar, för han är liksom, han har varit riktigt dålig när matcherna, han har också har spelat bort bollar och så. Men oftast när han är dålig, då är han ju liksom bara knappt godkänd. Men liksom han funkar att ha som ett passningsled, men han gör inte så mycket mer. Och sen är det liksom förväntningar på honom som gör att han framstår som så dålig, för vi vet ju hur bra han är. Så jag kan ju bli jättefrustrerad på Özil också, men inte riktigt lika mycket som i Mkhitaryan. För hans liksom beslutsförmåga i den sista tredjedelen, det blir liksom bli så i ögonfallande. Jag vet inte om era klubbar har, nu har jag inte det, men jag har sagt att det tidigare liksom, spelare som är, man ser begåvningen, man ser verkligen vad de kan tillföra. I nästa sekund kanske de gör något genialt som leder till ett mål.
Just det, menar Jon.
Men sett till helheten så tar det ändå ner så mycket att man skiter i det där. Ta in Reiss Nelson. Han kommer såklart inte vara lika bra, men han kommer göra mindre fel. Det kommer se bättre ut. Gå vidare.
Ja, men så här, båda fallen är ju så här. Ska du ha någon som har jämnhet och hög nivå? Ja. Det är ju inte alla spelare som har det. Det är ju liksom en extremt, men det är en mer ovanlig egenskap, och den får du betala ett skyhögt pris för. Både Reiss Nelson och Henrik Mkhitaryan kanske är så här Europa League-nivå. Det kanske är spelare som tar dig till en 5:e-6:e plats, ja, i tabellen, fast de tar olika vägar dit.
Mm. Får se, Reiss Nelson är ju väldigt ung, så vi vet
inte. Bra. Men alltså, nu tror du bara, men säger Iwobi då? Säger Iwobi.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Iwobi heller. Jag tycker han var bäst på
säg att det är spelare som tar dig till en 6:e plats i tabellen, båda två. Iwobi kommer att vara ganska habil, det kommer inte vara så uppseendeväckande. Men det kommer att kännas stabilt. Henrik Mkhitaryan däremot kommer att ta med dig på en sån jävla ride, och då är det ändå med.
Jag är Arsenal-supporter, kolla mitt ansikte, kolla alla fåror. Jag har varit på en så jävla lång ride nu i flera år, jag är trött på rides. Jag vill ha det ni har. Ingenting.
Va?
I alla fall du.
Jag har varit på en ride i hela mitt liv.
Jo, okej. Okay. Jag tar tillbaka det. Just nu är det väl, ja. Men du har ju inga rides längre.
Ursäkta, taxin Kinabatra-resan var enough for a
lifetime.
Jo,
men nu, det senaste, vad blev det, decenniet? Nej? Nah. Nej, inte riktigt decenniet. Men,
typ.
Ja. Där har det inte varit någon ride.
Jag har åkt på en berg-dalbana som hela tiden. Den går bara, tänk dig, bara på en berg-dalbana så kommer man upp och man ser krönet, men du kommer aldrig upp på krönet. Du får aldrig komma upp. Du bara åker den där jävla, och man tänker bara, nu jävla, nu är det dags. Nu ska vi åka ner, men du bara fortsätter på dig till det där jävla krönet. Och i oändlighet. I all oändlighet.
Och det avslutar vi med, för det är en passande metafor för den här podcasten. Du och ni har lyssnat på Kick and or Rush.
Världens bästa podcast om fotboll.
Världens bästa lyssning.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.